Idag ska vi läsa, vi ska gå in i Apostlagärningarna. Vi är ju inne i den här spännande perioden som är nu mellan påsk och pingst. Där vi vet inte så jättemycket om vad lärjungarna hade för sig tillsammans med Jesus innan himmelsfärden. Vi vet att de umgicks och Jesus samtalade med dem, om man skulle gärna vilja ha varit en fluga på väggen där i deras gemenskap, i sammankomster. När de träffades och var tillsammans så levde i det här ruset efter att Jesus hade uppstått. Så vi kommer läsa en text ifrån Apostlagärningarna idag. Men innan dess så skulle jag vilja läsa en text ifrån Uppenbarelseboken. Det kändes, jag satt här och förberedde och planerade, så mitt i alltihop. Man kan gå in i sin lilla bubbla nästan och leva i vad den här texten och fundera över den, och så kraschlandar verkligheten mitt in i ens liv och ens vardag. Vi har haft förbön. En del av er har väl fått kanske på sms-utskick en uppmaning att be för en ung man här i samhället som många av oss känner och känner familjen nära, och som ung, frisk, stark, hastigt insjuknar och får lämna jordelivet ett dygn senare. Och det vi går igenom är ju ingenting mot vad de allra närmaste går igenom, och familjen och anhöriga och barn och annat som går igenom en fruktansvärt overklig period där man, ja, jag tänker inte ens försöka klä i ord hur det känns. Och man börjar tänka så här, det är inte rättvist, det är det inte, det är så fruktansvärt orättvist. Och så känns det så här, vi ber och så svarar inte Gud på bön, och vad säger man? Och och på något sätt så, de ord som kom till mig i detta, eller som poppade upp när vi har bett för detta, och bett både under tiden, den här processen, och man vacklar mellan hopp och förtvivlan, men vi har bett för familjen i efterhand, så är det några verser från Uppenbarelseboken kapitel 21 som på något sätt, jag tror vi får hålla fast vid. Ibland så behöver man hålla fast. Det är inte underbart alltid. Jag vet att vi tycker det är härligt att samlas till gudstjänst, men ibland så är det skit, ärligt talat. Och det är inte fel att erkänna det. Det är inte fel att säga att nej, det finns ingen mening i detta. Det finns inget ord av tröst som kan bara liksom läka. Utan det är sår och det gör ont och det är trasigt. Från kapitel 21 så läser vi. Johannes sitter här i landsförvisning på den här ön i den grekiska övärlden och ser alla möjliga konstiga grejer. Och det sista han ser, det är en vision av, på något sätt, i bilder, i saker som han inte riktigt kan säkert förstå. Mycket så här talmystik och annat och grejer som har betydelse som vi kanske inte fattar och aldrig kommer fatta. Men då beskriver han hur han ser från vers 1 där. Jag såg en ny himmel och en ny jord. Till det första himlen och den första jorden var borta och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner ur himlen. Från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin man. Och från tronen hörde jag en stark röst som sa: se, Guds tält står bland människorna och han ska bo ibland dem, och de ska vara hans folk och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta ska finnas mer. Ty det som en gång var är borta. Och han som satt på tronen sa: se, jag gör allting nytt. Och han sa: skriv, ty de här orden är trovärdiga och sanna. Och han sa till mig: Det har skett. Jag är A och O, början och slutet. Jag ska låta den som törstar dricka fritt ur källan med livets vatten. Och det jag tänker är, detta är inget löfte om att tårar inte finns. Vi som följer Jesus, vi som bekänner oss till Kristus. Ingen av oss är förskonad ifrån tårar. Vi går igenom, livet är fyllt av tårar, livet är fyllt av sorg och lidande. Och det är ingen text som säger att ni ska inte behöva känna smärta, ni ska inte behöva känna tårar. Däremot så står det att han ska torka alla tårar. Det kommer finnas tårar, livet är fyllt av tårar. Men det finns någon som torkar tårarna. Och det är vårt hopp. Och det får vi hålla fast vid. När vi går genom dödsskuggans dal, då vet vi att det finns någon som torkar tårarna. När livet är totalt bara som ett stort frågetecken, som en stor smäll. När man bara frågar varför. När man söker och vill hitta ord som tröstar, ord som ger mening, ord som förklarar, och de bara totalt uteblir. Då finns åtminstone någon som torkar våra tårar, någon som finns vid vår sida. Jag tänker hur viktig den här gemenskapen är. Hur viktigt det är att vi finns till för varandra, att vi finns till för en värld som behöver. Och ibland kommer det nära, men det här är ju alltid nära. Det finns alltid människor som sörjer, det finns alltid människor som drabbas. Och det är sällan det känns rättvist. Det är väldigt sällan människor får vad de förtjänar. Det är väldigt sällan livet är en ekvation som alltid går att räkna ut, som alltid slutar på noll när vi summerar allting. Det är väldigt sällan det är så. Men Gud torkar våra tårar. Gud är den som har sista ordet. Gud är den som tröstar, och vi får också söka tröst hos varandra i den här gemenskapen. Därför att det är ju detta det handlar om, det är ju det vi är kallade att vara. Vi är kallade att vara en försmak av det här som ska komma. Den här tillvaron där folk från alla nationer, raser, folkslag, historiska epoker kommer samman. Och allt är frid och harmoni. Och det finns inga mer smärta. Det finns inga mer stridigheter, det finns inga mer konflikter. Det är helade, upprättade, läkande relationer. Amen. Innan vi går vidare skulle jag bara vilja be en bön. Vi kommer säkert be mer här sen, men jag vill bara be en bön. Herre, vi vänder oss till dig. Du som är alltings början och alltings slut. Du som är alfa och omega. Herre, vi har inte blivit lovade ett liv som är fritt ifrån smärta, som är fritt ifrån sorg, som är fritt från bedrövelser. Vi vet att en dag ska du torka våra tårar. En dag ska du, de här orden, att det finns ingen smärta mer, det finns ingen sorg mer. Men just nu är det inte så. Och jag ber dig, Herre, om helande för framförallt för familjen, för de närstående. Gud, att du får vara närvarande på ett särskilt sätt. Att du får röra vid på något sätt. Att din kärlek får på något sätt vittra in liksom i de här såren, i allt det som behöver så mycket kärlek och omtanke och bara närvaro från dig, Gud. Jag ber Gud att du ska tända ljusglimtar i en tillvaro som kanske bara är mörk just nu. Lys in på något sätt, Herre. Sänd människor i deras väg som får bringa ord av tröst och kanske att bara få vara nära. Be om helande på något sätt och tröst, Herre. Och att alla de här frågetecknen, att alla de här varför inte får bryta ner för mycket, utan det får finnas en tid av läkedom som får komma efter allt det jobbiga. Även om såren aldrig försvinner, även om sorgen aldrig kommer försvinna, så ber jag dig, du tröstens Gud, att du ska vara dem nära. Amen. Amen. Vi ska ge oss i kast med den här texten för den här söndagen. Och då går vi till Apostlagärningarna som sagt. Vi går till kapitel 9. Vi ska läsa en ett känt sammanhang. Ett otroligt betydelsefullt sammanhang. Apostlagärningarna 9 och vers 1. Saul, eller Saulus, som ännu rasar av modlust mot Herrens lärjungar, gick till översteprästen och bad att få med sig brev till synagogorna i Damaskus. Om han fann några som hörde till vägen, män eller kvinnor, skulle han få fängsla dem och föra dem till Jerusalem. Men när han på sin resa närmade sig Damaskus omgavs han plötsligt av ett bländande ljussken från himlen. Han föll till marken och hörde en röst som sa till honom: Saul, Saul, varför förföljer du mig? Han frågade: Vem är du, Herre? Jag är Jesus, den som du förföljer. Stig upp och gå in i stan så ska du få veta vad du ska göra. Hans reskamrater stod förstummade. De hörde rösten men såg ingen. Saul reste sig upp, men fast hans ögon var öppna kunde han inte se. De tog honom då vid handen och ledde honom in i Damaskus. Under 3 dagar var han blind och varken åt eller drack. I Damaskus fanns en lärjunge som hette Ananias. Till honom sa Herren i en syn: Ananias? Han svarade: Ja, Herre. Herren sa: Gå genast till Raka gatan och fråga i Judas hus efter den som heter Saul och är från Tarsus. Han ber, och i en syn har han sett en man som heter Ananias komma in och lägga sina händer på honom för att han ska se igen. Herre, svarade Ananias, jag har hört från många håll om den mannen och allt ont han har gjort mot dina heliga i Jerusalem. Och nu är han här med fullmakt från översteprästen att gripa alla som åkallar ditt namn. Men Herren sa till honom: Gå, honom har jag utvalt till mitt redskap. Han ska föra ut mitt namn till hedningar och kungar och Israels folk. Och jag ska låta honom veta hur mycket han måste lida för mitt namns skull. Ananias gav sig iväg och gick till Judas hus. Han la sina händer på Saul och sa: Saul, min broder, Herren själv, Jesus som visar sig för dig på vägen hit, har sänt mig för att du ska få tillbaka din syn och fyllas av helig ande. Då var det som om fjäll hade fallit från Sauls ögon och han kunde se igen. Han lät genast döpa sig, och när han hade ätit återfick han krafterna. Amen. Någon av er kanske känner igen den här berättelsen och har hört om den tidigare. Jag kan säga att detta är kanske den mest dramatiska avgörande episoden i hela den tidiga kyrkan. Man säger att det som händer här på vägen till Damaskus, det förändrar alltihop. Ingen annan enskild person i den tidiga kyrkan har sånt inflytande och har sånt påverkan på vad som händer. Paulus blir den som drar iväg. Det är Paulus vi får följa genom stora delar av apostlagärningarna. Det är Paulus som sen skriver många av breven till de församlingar som han planterar längs sin resa. Det finns siffror på hur mycket, beräkningar och statistik på hur mycket människor som antagligen kommer till tro genom Paulus missionsresa. Men vi är liksom, the rest is history. Det som händer här är någonting som sätter avtryck för hela, sätter en ny inriktning för hela kyrkohistorien. Vi har fått följa Jesu lärjungar, de som är kvar och alla de som har kommit till tro och allt det som händer i och kring Jerusalem. Men det är med Paulus som kyrkan blir någonting från att vara en inom judisk rörelse till någonting som får beröra hela den då kända världen och i förlängningen hela världen. Och det som händer är ju inte bara att det är inte en av Jesu apostlar som får den här kallelsen. Det är inte en av liksom, en stor, helig och värdad person inom kyrkan som får möta Jesus på detta sättet. Utan det är en av kyrkans ivrigaste förföljare. Det är liksom precis som att Lukas som skriver apostlarna skruvar till det. Det står att Paulus brinner fortfarande av modlust. Han drivs av en passion att ha ihjäl kristna. Det är lite svårt för oss att kanske känna den känslan, liksom identifiera oss med Paulus i detta ögonblicket. Hur han, det som driver honom, det som motiverar honom. De flesta av oss drivs av helt andra grejer. Men det är Paulus på något sätt, han drivs av modlust. Han vill bara stänga ner det här. Han vill ha ihjäl den här rörelsen innan den växer sig för stor. Och han är beredd att bokstavligt talat gå över lik. Första gången vi får möta Paulus eller Saul då, är i samband med att Stefanos blir stenad några kapitel tidigare. Då står det att en av de unga männen som står där och ska kasta sten på Stefanos, det är en ung man som heter Paulus eller Saul. Men, och det är, nu är det lätt att tänka så här, ja, Paulus, och så börjar vi kanske försöka identifiera oss med honom. Det är kanske ganska svårt, men jag har tänkt att vi idag ska försöka, att vi ska titta lite på den andra filuren i det här kapitlet. Och tänka in lite och se lite, vad har vi att lära oss av den här personen? Ananias är ju en person som inte vi hör om innan detta. Vi hör ingenting om honom efter heller. Vi vet bara att han bor där i Damaskus. Han är en Jesu efterföljare. Han har nog inte tänkt att det ska hända något jättedramatiskt den här dagen. Men plötsligt får han se en syn. Som vi läser i det kapitlet. Och han får Gud själv tala till honom. Berätta för honom vad han ska göra. Och när man får sånt här tilltal från Gud, liksom att bli så här, att du får en sån tydlig syn när Gud faktiskt talar till dig. Liknande det som när Paulus har den här synen, så står det att de som är med honom, det är inte så att Paulus liksom, han hamnar i trans och på något sätt och kommer liksom, jag var i bön ensam och hörde att Gud talade till mig och sen detta, utan någonting händer på vägen, ett ljussken förblindar Paulus. De som är med honom hör rösten tala. Det är liksom ett tilltal som kanske är lite utöver det vanliga. Jag hörde en svag stilla susning inombords. Utan alla som är med hör den här rösten ifrån himlen som talar om för Paulus vad som kan hända. Och Ananias däremot, han är ju ensam. Men han får ett så starkt tilltal i alla fall att han är övertygad om att det här är Gud som säger detta. Det är någonting som jag måste göra det här. Men ryktet om Paulus, eller om Saul, har föregått, kan man säga. Han är känd, han är ökänd i den tidiga kyrkan. De vet vem den här är. Den saulinska inkvisitionen som jagar kristna och ska ha ihjäl dem, var han än möter dem. Han har fått brev från översteprästen att jag har rätt att dra till Damaskus nu och jaga dem där också. Alla vet vem han är ökänd. Folk är livrädda för honom. Och Ananias har med ganska goda skäl en del funderingar kring detta. Som han säger i kapitel 9 där, när Gud talar till honom. Så jag vet inte hur det skulle vara att få ett sånt liksom hörbart tilltal på detta sättet om man skulle börja ifrågasätta. Men det finns ju en tydlig trend av detta. Maria ifrågasätter när ängeln kommer att tala. Men hur ska det gå till? Jag har vissa funderingar kring det här. Eller man bara, ja visst, jag gör som du säger. Men Ananias har vissa åsikter om den här mannen. Vissa tveksamheter. Jag har hört från många håll om den här mannen och allt ont han har gjort mot dina heliga i Jerusalem. Och nu är han här för att gripa alla som åkallar ditt namn även här. Men när Gud kommer med sin kallelse så ångrar han inte det. Gå, honom har jag utvalt till mitt redskap. Han ska föra ut mitt namn till hedningar och kungar och Israels folk. Där har vi täckt in stort sett alla kategorier av människor. Och jag ska låta honom veta hur mycket han måste lida för mitt namns skull. Och Ananias gör som han blir tillsagd. Han går till Raka gatan där Paulus har nu suttit i 3 dagar och inte ätit utan bara varit i bön och väntar på att någon ska komma och förklara för honom vad det är som pågår egentligen, vad han ska göra. Men som sagt, Ananias, vi vet inte vem han är. Vi vet inte om han går vidare sen och gör stordåd och planterar församlingar. Han kanske inte gör det, han kanske går tillbaka till sitt stilla liv där i Damaskus och jag vet inte vad han pysslar med på dagarna. Men vi hör inte så mycket mer om honom. Men han är ändå avgörande. Utan Ananias så har vi ingen Paulus. Utan Paulus vad har vi då? Gud väljer någon annan kanske. Men det här är ett exempel på 2 olika kallelser. Den ena kallelsen är till Paulus. Paulus, du ska gå och göra det här. du ska gå och tala till kungar, till hedningar, till Israels folk. Jag ska sända dig ut i världen och du ska få lida för min skull. Paulus, hela världen är din scen. Du ska ut och du ska tjäna mig. En total helomvändning från hans tidigare liv. Det är svårt att peka på någon mer dramatisk omvändelse än Paulus faktiskt. Som går från att mörda kristna till att predika samma evangelium. Men med en ännu större betydelse på något sätt. Men sen har vi då Ananias som också får en kallelse för ett specifikt syfte, för ett specifikt stund, tillfälle. Gå dit, gör detta här och nu. Du ska möta Paulus, du kommer göra det här, du ska lägga händerna på honom och du ska döpa honom. Och tack vare Ananias att han är trofast så händer detta. Och jag tror att många av oss, jag vet inte om du går och väntar på en Paulus-klasskallelse i ditt liv. Att få göra stora ting, gå ut och förändra världen och predika till nationer och tala till kungar och allt vad det nu kan vara. Många av oss har inte den kallelsen och kommer kanske aldrig få den. Men däremot så kan vi få vara den här Ananias som i rätt ögonblick, i rätt tid, kan få vara den som kanske lägger handen på någon som får bli till en stor betydelse. Det kanske inte är du och jag som gör det, men genom våra förböner, genom vår uppmuntran, genom att vi är trogna den kallelse som vi får av Gud i ett specifikt ögonblick, så får vi möjliggöra och bana väg och kanske ge den här bekräftelsen som någon behöver för att gå ut och uträtta stordåd. Och det här är ju liksom, det här är en sån röd tråd genom hela Nya testamentet. Det är liksom att vara trogen i det lilla, som Jesus själv sa. Var trogen i den lilla kallelsen. Ananias kanske var den enda uppgiften han fick. Han kanske har suttit där i åratal, varit trogen, så hållit fast vid sin tro och så vidare. Han får den här kallelsen, gör det och går tillbaka till ett stillsamt liv och kanske inte alls har någon större betydelse. Men han är trogen, han är trofast i det lilla och genom det så förändras världen. Och jag tror att för många av oss så kanske det ibland så kanske vi väntar på eller vi hoppas på större ting. Vi hoppas på att se större saker. Och tänk om jag kunde få vara med om de här sakerna. Eller jag kunde få vara med om stora ting. Eller jag kunde få vara med om att se hela städer förvandlas. Eller se hur liksom... Så att vi kanske missar den här Ananias-kallelsen som finns hos oss. Att var trogen, var beredd. För jag kommer att använda dig. Kanske för att bana väg för någon annan. Det kanske inte är du själv. Det finns en annan lärdom från Ananias liv också. Det är ju att inte bara vara trogen, gå iväg och göra detta, utan gå och göra det trots att han vet vem Paulus är. Han vet ryktet. Han har aldrig träffat Paulus, men ryktet om Paulus är så... Han är så ökänd att jag föregått honom. Att innan Paulus ens kommer till Damaskus så vet alla vem den här mannen är. Och nu har han kommit hit. Ananias kanske sitter där instängd i väntan på... Snart kommer han att knacka på dörren och istället får han uppmaning att nej, gå och sök upp honom. Jaha, tack för den. Men trots den här ryktet, trots vad han har hört om Saul, så är han ändå trogen och går emot det. Om Gud har sagt det, ja, men vad har då mina fördomar eller vad har mina åsikter om den här mannen? Vad spelar det för roll? Min uppgift är att gå och lägga händerna på den här mannen och be för honom. Och vi har väl människor säkert som vi kan tänka på antingen i vår omgivning, kanske har arbetskamrater, vi kanske har människor som vi inte riktigt drar jämnt med. Eller vi kanske har människor som vi har fördomar om, som vi tänker saker om. Den här personen är säkert så. Eller den här personen har ju hört det på detta sättet. Och så blir det en blockering för oss. Att istället be och välsigna, att kanske få vara en Ananias för den personen. Kanske inte förlösa till stordåd, men kanske förlösa ifrån bojor som håller den här människan fast i vad det nu kan vara som inte vi vet. Ananias vågar gå emot. Han vågar gå till den här personen som är så ökänd, som har sånt illa rykte, som han vet har gjort så mycket skada. Han kanske har förföljt och haft ihjäl människor som står i Ananias omedelbara närhet, som han känner. Och trots det, han kanske själv bär på sår från Sauls livsgärning. Men ändå låter han inte den liksom stämpeln som Saul har välförtjänat. Men han låter inte det hindra honom från att ändå be för honom. Gå och lägga händerna på honom och be för honom. Och kanske Gud uppmanar dig nu att om den här personen som jag går och är så irriterad på, som jag är så upprörd över och som jag tycker så illa om eller som har så dåligt rykte, ta den här utmaningen att be istället. Kanske kom och säg de här förlösande orden som gör att fjällen faller från ögonen på den här människan. Att se, ja men tack för att du lät mig, det du sa gav mig ett helt nytt perspektiv på livet kanske. Vi vet inte, och vi vet inte om inte vi hörsammar kallelsen. Kanske är det så att du och jag sitter på en, vi kanske har en livsuppgift, en kallelse. Det kanske är att gå och göra en sak för en person och sen är det klart. Det kanske är att bli en Paulus som går och förändrar världen. Sen det finns ett spektra däremellan också. Men att inte se ner på och inte förringa de här så betydelsefulla uppgifterna som Gud manar oss till. Och vi kanske inte kommer höra det hörbart, fysiskt eller se syner. Utan det kanske bara är en stilla uppmaning, en känsla inombord som säger jag borde nog be för den här personen. Eller jag borde nog gå och säga någonting. Och så kan det få en förändring och förlösa någonting både i våra egna och i den människans liv. Så vi får ta Ananias exempel till oss och hörsamma den här kallelsen. Herre, tack för att vi får stå i din tjänst. Herre, tack för att du inte har anseende till person, utan du utväljer den som du vill. Det spelar absolut ingen roll. Tack för att det inte finns några hopplösa fall. Herre, vi ser på Paulus som den här stora fantastiska hjälten. Ibland glömmer vi att han var Saul. Vi kanske ibland glömmer den totala helomvändning. Vi tänker på hans möte på Damaskusvägen och det fantastiska möte han fick med dig där. Men vi glömmer kanske hur han var innan. Hur han brann av modlust. Herre, det finns inga hopplösa fall. Jag ber dig att du idag hjälper oss att se våra fördomar, att se oss själva i spegeln, se vilka attityder vi har mot människor, mot folkgrupper, mot vad det nu kan vara, Herre, som hindrar oss från att vara till en välsignelse för andra människor. Att be för andra människor, att välsigna andra människor, att välsigna den som förföljer. Herre, kanske det finns en människa som bara väntar på att få bli frigjord, få bli befriad, få sitt liv omvänt genom att vi är trogna den Ananias kallelse som du ger oss. Att för ett visst ögonblick gå ut och lägga handen på någon, säga de här förlösande orden och be och få vara med att genom vår lilla trofasthet, vårt lilla senapskorn, få se någonting fantastiskt hända. Herre, du kallar oss inte att döma. Du kallar oss inte att välja ut, att göra de här, stå för den här urvalsprocessen själva, att bedöma lämpligheten hos andra. Eller klassificera andra som hopplösa fall. Utan vi vet att du ser bortom. För dig finns det en möjlighet i varje människa, hur hopplös förlorade de än ser ut att vara i våra ögon. Herre, hjälp oss att se med dina ögon på vår omvärld. Se med dina ögon på varandra. Att se på varandra så som du ser på oss. I Jesu namn. Amen.